Låt oss be också inför den här kvällens bibeltimme, när vi ska läsa från Hebreerbrevet 7 och 23 till Hebreerbrevet 8 och 13. Fader, vi står i begrepp att läsa ditt heliga ord som du har andats ut och andats in i mänskligheten genom din ande. Och vi tackar dig, Fader, att du ska ge oss den nåd och den kraft vi behöver. Den gudomliga hjälp vi behöver för att kunna läsa och se, att kunna höra och lyssna och förstå. Så vi ber dig i ödmjukhet att du skulle röra vid våra hjärtan just nu. Låt oss få uppleva hur du är med oss som den store läraren. Du som ska leda oss in i hela sanningen och visa oss ditt eget ord. Kom nu och rör vid allas våra hjärtan. För att din ära ska bli stor vill vi be i Jesu namn. Amen. Så läser jag från Hebreerbrevet 7 och 23 till 8 och 13. Det är ganska stort avsnitt, men det är intressant. De andra prästerna måste bli fler och fler, därför att döden hindrade dem att stå kvar i tjänst. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. Till lagen insätter svaga människor till överste präster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Så långt läsningen av detta mäktiga Guds ord. Och nu litar vi på hans välsignelse därtill. Ja, vi har tagit del av den märgstarka undervisningen om Jesus som den gudomlige överste prästen, förebildad genom den hemlighetsfulle Melkisedek redan på Abrahams tid. Och författaren slutför nu argumentationen för det nya förbundets totala överlägsenhet i jämförelse med den så kallade skuggan som praktiserades i Gamla testamentet. Observera en sak. Det är viktigt för oss att veta att alla troende i alla tider alltid blivit frälsta på samma sätt. Hur då? Jo, av Guds nåd genom tro på Kristus. Ja, i Gamla testamentet trodde de heliga på löftet. Löftet om den kommande frälsaren, förebildad på många sätt i händelser, personer och symboler, samt förutsagd av profeterna. Det var det de löfte, var det de trodde på. Så trodde de på Kristus. I Nya testamentet tror vi på det löfte som har uppfyllts och den frälsare som har kommit. Men det är samma nåd, pånyttfödelsens under, som leder till tro nu liksom då. Kom ihåg det. Det är samma nåd, pånyttfödelsens under, som leder till tro nu liksom då. Ingen kan se Guds rike, ingen kan komma in i Guds rike och ingen kan tro om inte undret har skett. Nådens under. Om Hebreerbrevet vägrar att... Om hebreerna som Hebreerbrevet riktar sig till skulle vägra att acceptera Jesus Kristus som uppfyllelsen av Gamla testamentet, så avslöjar de att de aldrig ägde den sanna tron och aldrig var födda på nytt. Hade de gjort det, skulle de omedelbart se vem Jesus är. Så man kan inte säga, jag är gammalt testament i troende på riktigt, jag tror verkligen, och sen förkasta Jesus. Nej, den sanna tron ser Kristus. Johannes 5:42, då säger Jesus så här: jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min fars namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon i sitt eget namn tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Men tro inte att jag kommer att anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Hade ni trott på Mose skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Så lägg märke till att slutsatsen är precis densamma. Rätt tro på Mose, så att säga, är att tro på Jesus. Hade ni trott på Gamla testamentet så skulle ni tro på mig. Samma nåd frälser i Gamla och Nya testamentet. Tro på Kristus. Ja, så utvecklas det här ämnet om att jordiska präster var inte insatta för alltid utan bara temporärt. Och så förstår vi av den här texten vi har läst att Jesu evigvarande prästerliga tjänst, smaka på det, evigvarande prästerliga tjänst byggd på försoningen, den beskrivs här på ett underbart sätt. Den behöver inte kompletteras, inte bytas ut, inte förnyas, inte förändras. Hans ämbete är evigt. För att vi inte bara ska bli djupt imponerade och tacksamma utan också fullständigt trygga i vår frälsningsvisshet behöver vi förstå och se hela spannet av Guds handlande för vår frälsning. Halleluja! Det sträcker sig över förfluten evighet till framtida evighet. Vår frälsning har sin upprinnelse i Guds eviga rådslut i en förfluten evighet, där han både beslutar om vår frälsning och ger oss som gåva till sonen innan världens grund blev lagd. Vi kan läsa om det i Johannes 17. Det når in i tiden när Gud, sonen, blir människa för vår skull, lever, dör och uppstår samt stiger till himmelen och sätter sig på majestätets högra sida. För att där, i all framtida evighet, alltid plädera för och garantera vår frälsning. Wow! Förstår vi nu bättre varför den helige ande använder uttrycket "därför kan han helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud"? Kom ihåg vad vi sa förra veckan. Att komma till Gud eller närma sig Gud är själva huvudsyftet med frälsningen. Det handlar inte om religion, det handlar om relation. Det är jätteviktigt. Han kan fullt frälsa dem som kommer, för han har ett ämbete som består, som är orubbligt. Ja, det var en sådan överstepräst vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Vers 26. Här påminns vi om att Jesus var och är fullkomligt syndfri. Även hans mänskliga natur var fullkomligt syndfri. Och i kraft av detta kan han agera och regera som frälsare och herre. I de här orden, upphöjd över himlarna, framkommer också hans gudomliga identitet och herravälde. Fjellstedt skriver så här: han är även till den mänskliga naturen oändligt upphöjd över allting skapat, således högre än himmelen, och en sådan helig och allsmäktig överstepräst behöver vi till vår frälsning. Sedan kommer det här väldigt, väldigt viktiga, väldigt, väldigt viktiga versen. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Förutom betydelsen av Jesu gudom i försoningen så är nyckelorden i denna vers en gång för alla. Jesu offer får ett oändligt värde på grund av att han är den han är. Och det ska inte och det kommer aldrig att upprepas. Och på den här punkten skiljer sig den evangeliska tron starkt från den romersk-katolska synen på mässoffret, där man hävdar att Jesus på ett mystiskt sätt offras om och om igen för ny försoning, för nya synder. Det här är ett budskap som snarast förefaller hädiskt i ljuset av Hebreerbrevets budskap. I Trentkonciliets gensvar på reformationen, kyrkomötet i Trient, eller det tridentiska kyrkomötet, det var ett svar på reformationen kan man säga, från katolska förespråkare, då skriver man så här i den 22 sessionen, kanon, alltså föreskrifter om mässoffret. Det står så här: om någon säger att ett sant och riktigt offer inte offras till Gud i mässan, eller att det som offras är något annat än Kristus given till oss att äta, må han vara evigt fördömd. Ja, det är det. Så bedöms vi evangeliska kristna av den här och det här kyrkomötet, som katolska kyrkan fortfarande måste erkänna då. Intressant va? Mm. Och i kanon 3 så står det: om någon säger att mässoffret inte är ett ställföreträdande offer utan endast ett lovets offer och en tacksägelse, eller att det endast är en åminnelsestund av det offer som gavs på korset, och att det inte blir till nytta för den som tar emot det, och att det inte ska offras för levande och döda människors synder, plågor, tillfredsställelse och andra nödvändiga ändamål må han vara evigt fördömd. Ja, men visst. Det är fullständigt makalöst obehagliga texter. Det här är så långt man kan komma från Bibelns budskap om ett enda offer, offrat en gång för alla på Golgata kors. Det är riktigt kusligt vad det här konciliet tog fram för att försöka motarbeta den evangeliska kristendomen. Och för att slå fast det slutgiltiga i Kristi kors så skriver apostlarna så här: lagen insätter svaga människor som överste präster, men ordet som bekräftades med ed och kom efter lagen insätter sonen som är fullkomlig för evigt. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. Nu när vi träder in i det åttonde kapitlet så får vi alltså förmånen att se in i den himmelska världen. Oh wow, den beskrivs i ordalag av helgedom, tabernakel och tron. Alltså en tron, substantiv. Av detta ska läsaren ännu mer förstå att de jordiska inrättningarna bara är svaga avspeglingar av originalet eller mönsterbilden i himlen. Det här blir också en stark hänvisning för vår jordiska gudstjänst som faktiskt ska spegla den himmelska. Vad ska den innehålla? Jo, den ska innehålla helgedom, alltså en avskild tid och plats. Den ska erkänna, den ska innebära ett erkännande av Guds och Lammets tron. Alltså vi ska erkänna en tron mitt ibland oss, från vilket det gudomliga ordet utgår och till vilken allt lov och pris och tillbedjan går från tacksamma hjärtan. Men det ska också spegla tabernaklet, en symbol för beskydd och uppfyllelse av andliga behov. Tänk vilka fantastiska föreskrifter för en gudstjänst: helgedom, tron, tabernakel, en avskild tid och plats, ett erkännande av tronen där Gud sitter, men också ett tabernakel som innebär uppfyllelse av andliga behov. Det är så fantastiskt. Uppenbarelseboken 7 och 15. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Detta får vi vara med och känna en försmak av i vår gudstjänst. Ära vare Gud och lammet på tronen för detta underbara. Sen kommer kapitel 8, vers 3, 4, 5, där det står om att bära fram offer. Och tanken i de verserna är mycket enkel och självklar. Eftersom Jesus själv är offret, så skulle han naturligtvis inte kunna bära in det i det jordiska templet. Alltså det är inte många döda människor som kommer bärande på sig själva till ett jordiskt altare. Det blir en helt absurd tanke. Och de jordiska prästerna har å andra sidan inget av värde att bära fram. Och de tar sig heller inte in i himlen med sitt offer. Så det finns bara en slutsats: som död och uppstånden frälsare kan Jesus, och bara Jesus, bära fram sig själv som det fullkomliga och slutgiltiga offret på det verkliga altaret i himlen. Och det har han gjort för dig och mig, prisat var hans namn. Sedan tar författaren nästa steg och kopplar beskrivningen av det som vi har läst om tidigare, om Melkisedek, att han gav bröd och vin. Han kopplar beskrivningen av Melkisedeks bröd och vin i Jesu präst ämbete, till medlandet av ett nytt förbund. Att förmedla, på engelska säger man ofta the mediator, medlaren, används inte så mycket på svenska som ett av dessa fantastiska namn, eller ett av Jesu titlar, att han är medlaren, the mediator. Jag tycker väldigt mycket om det där, vår medlare, han är medlare av ett nytt förbund. Brödet och vinet som en symbol för medlandet, förmedlandet av förbundet. Och lägg märke till de ord som finns här. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra. Lägg märke till orden högre ämbete, bättre förbund, bättre löften. Wow! Det goda i förebilderna har nu bytts ut mot det bättre i verkligheten. Att Nya Testamentets erfarenhet också är bättre än det gamla blir också tydligt. De bättre löftena har trätt i kraft. Den helige ande har utgjutits på ett nytt och på ett mer fullödigt sätt i den nya tiden. Johannes 7:38. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han, alltså Kristus, om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Anden skulle komma på ett nytt sätt, och han hade inte kommit på det nya sättet. Ett bättre löfte, ett mer fullödigt liv i den heliga ande var i antågande. Ära vare Gud. 1 Petrus 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åter i himlen. Också pånyttfödelsen har en ny dimension i det nya testamentet, för den är kopplad till Jesu uppståndelse från de döda. Jag kan inte förklara skillnaden mellan gamla och nya testamentet där. Det får jag lämna till de riktigt djupa experterna. Men här står det i alla fall att genom Kristi uppståndelse från de döda så är vi födda på nytt till ett levande hopp. Galaterbrevet 3:14. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma hedningarna i Jesus Kristus till del, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Bättre förbund, bättre löften, medlandet av något nytt, den utlovade heliga anden. Åh, vad vi skulle uppskatta Guds närvaro, den heliga ande i våra liv, om vi verkligen förstod djupet av detta. Sen kommer hela det långa citatet om det nya förbundet och vad det innehåller. Och jag tror jag läser om det. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Nej. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig, från den minsta av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Och citatet som vi nyss har läst, faktiskt två gånger här ikväll, är hämtat från Jeremia 31:31. Det är just uttrycket ett nytt förbund används för det som ska hända när Jesus anländer. Och vi kan bara dra fem enkla slutsatser av det. Lägg märke till vad som kännetecknar det nya förbundet. För det första, det är ett förbund i vilket man blir kvar. De gamla blev inte kvar, men de nya blir kvar. För det andra, Guds moraliska lag läggs i den troendes sinne och hjärta. För det tredje, Gud blir den troendes Gud. Jag ska vara deras Gud. Utan mellanhänder. Det behövs ingen mänsklig eller teknisk eller ceremoniell medlare. Gud själv, sonen, är medlaren. Gud blir den troendes Gud utan mellanhänder. För det fjärde, alla känner av erfarenhet Gud genom tron. Alla ska känna mig. Och för det femte och det sista, missgärningarna är förlåtna och synderna är utplånade. Du som har fått del av det nya förbundet genom tron på Kristus. Du som är del i den nya gemenskapen med Jesus. Jag bara gratulerar dig. Du har vunnit den allra högsta vinsten.